Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Peter Strandegård.
Tack så mycket.
Du är vd på Fortum Sverige AB.
Ja.
Ja, och vi sitter här på ert huvudkontor i en vacker byggnad som heter Solna United. Mm. Vilket väl har att göra med att vi ligger ganska nära Friends Arena, kan jag tänka mig.
Så kan det vara.
Ja. Trevligt. Jag tänkte vi skulle prata här om energipolitik, energitillgång och vad som kommer hända de närmsta 10-20 åren. Mm. Jag läste en artikel av dig i Second Opinion, en sajt som energiföretagen har, en väldigt läsvärd sajt. Och där sa du att ekvationen går inte ihop. Vad är det som inte går ihop?
Ja, vad som avses där är tillgång och efterfrågan och priset där de två möts. Vad det kostar att bygga ny produktion och vad kunderna är villiga att betala. De indikationerna vi har nu i alla fall. Och för att bygga ny kraft som möter det profilbehov som kunder har så kostar det pengar. Och anledningen är att vi har haft en inflation, vi har en högre ränta idag och därmed så blir det naturligtvis så att ny kraftproduktion, vind, sol, vatten, kärnkraft, allt blir då dyrare.
Mm.
Och om man tittar på de priserna som vi har just nu på forwardmarknaden så är det svårt att räkna hem en baskraft på de nivåerna. Mm. För ny produktion, inte för existerande men för ny produktion.
Mm.
Och det är den ekvationen som inte riktigt går ihop.
Mm. Du gjorde en jämförelse där från hyresmarknaden. Mm. Kan man säga, om du har ett gammalt bestånd alltså, som kanske har stått inne i Stockholms innerstad i 60-70 år, så kan du dra det fram ganska bra även på låga hyror.
Ja, men fastigheten är då avskriven.
Ja, men bygger du ett nytt hus förra året, då sticker ju hyrorna något alldeles otroligt.
Mm. Så är det. Och det gäller ju svenska kärnkraftsanläggningar också. Den tekniska livslängden har varit längre än den ekonomiska livslängden. Och därför är de i stort, inte helt förstås, för vi underhåller dem hela tiden. Men de är långt ifrån så stora på balansräkningen som ett nytt verk är. Mm. Förstås, för man har skrivit av dem under många år.
Mm. Och mer lönsamma då alltså?
Ja, det blir de ju.
Mm. Och vi ska väl säga det, Fortum i Sverige har ungefär 120 vattenkraftverk.
Ja.
Ja. Och är minoritetsdelägare i all svensk kärnkraft då?
Nej.
Nej.
I
Ringhals?
Nej, inte i Ringhals. I
det är
Ringhals. Forsmark och i Oskarshamn.
Så var det, just det. Och också
minoritetsägare.
Ja, minoritetsägare. Och har också en del i en solpark, vad säger man? Utanför Rönnskärsvik?
Nej, en vindpark är det. Solberg heter den. Så att jag
Solberg?
Förstår. Solberg, ja. Men det är en vindpark.
Det är en vindpark?
Ja.
Ah, okej. Ja, jag trodde ni hade mer vindkraft. Nej?
I Finland har
I Finland är det mycket vindkraft.
Där, mycket glädjande så ska vi precis nu invika med pompa och ståt i Närpes en stor anläggning på 380 megawatt.
Mm.
Den står upp och snurrar, men den officiella invigningen är om bara en månad.
Ja, vad kul. Är du uppe i norra Finland eller?
Nej,
nej,
det är sydvästra Finland.
Mm. Ja, den här ekvationen då som inte går ihop, jag menar, den verkar ju rätt svårlöst, eller hur? Jag menar, det produceras ju, om jag förstår den här saken rätt, det produceras ju mycket mer el många dagar än vad vi gör av med just de dagarna.
Ja.
Och då exporteras det.
Ja.
Ja. Och du skrev där, eller du sa i intervjun där liksom att blåser det för mycket och, eller skiner solen för mycket för länge, så påverkar det priserna. Då faller priserna även för de som gör kärnkraft och
ja.
Annan.
Så är det. Så vår marknad är ju speciell i och med att utbud och efterfrågan måste mötas exakt i varje tiondels sekund året runt. Och det är klart att om vi har en överkapacitet i marknaden då, om vi har mycket sol och vind som kommer in eller ett våtår i vår vattenkraft, ja, då blir produktionen större än konsumtionen och priserna går ner till negativa nivåer då. Mm. Och det såg vi faktiskt i 5% av alla timmar förra året att priserna var negativa. Och det här är klart att det är ett bekymmer för kraftproducenterna, för det skapar osäkerhet. Och det kanske inte är helt bra för konsumenterna heller faktiskt, eftersom volatiliteten som det här medför, ibland är det negativt, ibland är det väldigt höga priser, gör det ju svårare då om man ska göra en industrisatsning till exempel, eller om man är privatkund, att helt enkelt veta vad man kan räkna med för elpriser framgent. Vi har ju sett enormt stora svängningar.
Ja.
Förra året så var det jättehögt, 2020 så var det jättelågt och så vidare. Alltså det svänger väl mycket, tycker jag nog i alla fall. Alltså vi måste hitta ett bättre sätt att styra det här systemet på.
Ja.
Vi möter efterfrågan med ett utbud på ett smartare sätt. Ja.
Och hur ser det ut då? Jag som lekman, när jag tittar på det här, så ser jag att nästan alla de här stora företagen är statliga. Alltså Vattenfall, Fortum ägs av finska staten.
Ja, till 51%.
51%, ja.
Men vi är ju ett publikt bolag.
Ja, precis.
Vi listade på Helsingforsbörsen.
Och Uniper ägs av tyska staten nästan helt.
Ja, numera, ja.
Ja, eller hur? Tidigare Fortum.
Mm.
Ganska nyss, 2022 någonting, va? Efter, ja.
Ja,
Och sen Enormännen, stora. Stadtkraft.
Ja.
De är också stora i Sverige.
Ja.
Då tänker man ju, när du har en sån stor statlig inblandning. Mm. Det känns ju så här, så tycker jag. Jag menar, jag är ju gammal socialdemokrat från botten. Och tänker mig att den här energiförsörjningen, det kan inte bara vara, det får gå som det går. Alltså, utan det borde finnas något inslag av monopol, inte att driva grejerna kanske. Men att liksom styra, alltså hur ska marknaden fungera så att vi har den energi vi behöver. Men vad är statens roll? Eller?
Ja, alltså dels har vi ju Svenska kraftnät som har en väldigt viktig roll i att se till då att frekvensen hålls till 50 hertz, det vill säga att efterfrågan och utbudet är matchat varje sekund året runt. De har ju också stödtjänstmarknader till exempel, så de inför uppreglering och nedreglering för att se till då att när till exempel priset är negativt då, så får man ju betalt för att
inte
producera.
Ja.
Och de tjänsterna tillhandahåller ju Svenska kraftnät. Mm. De gör ju också hela transmissionsnätsplaneringen i Sverige och ser till att vi har kablar fram och tillbaka, upp och ner, norr, söder, öst, väst, men också till kontinenten och till andra länder. Så att de har ju en jätteviktig roll naturligtvis. Och är ju då ett verk, är väl de, va?
Ja, affärsverk. Statligt affärsverk. Den delen, kan du säga, den delen, fungerar den bra i Sverige, kan man säga det? Alltså, du som aktör och...
Jag tycker att den börjar fungera bättre nu, men det är väl ingen hemlighet att det har varit stora problem med detta. Och här kommer ju också kostnadsaspekten in. Alltså det är en sak är vad elen kostar timme för timme, snart kvart för kvart. Men det viktiga för konsumenterna är vad kostar hela systemet. Och där måste vi ju lägga in alltså hela nätsidan, transmission och distribution utav elen. Så här gäller det att vi gör det rätt. Att ur ett systemperspektiv, att det blir så kostnadseffektivt som möjligt för kunderna. Och det i sin tur är jätteviktigt för att kunderna ska kunna etablera sig här. Att vi ska få de här enorma industrisatsningarna att fungera i Sverige. Då får ju inte elen, som ju är den dominanta dekarboniseringskällan, man ersätter kol, olja, gas med el. Ofta i form av vätgas då, eller hur? För både bränslen, ståltillverkning och så vidare. Men för att kunna göra grön vätgas så behövs ju då el. Och då måste elen vara rimligt prissatt för att man ska vara konkurrenskraftig. Om man ska göra flygbränslen, eller om man ska göra fartygsbränslen, eller om man ska göra grönt stål, eller om man ska göra konstgödsel, eller vad man nu ska göra i sin industriella process. Och för att den ska bli rimligt prissatt, ja, men då måste vi tänka till nogsamt i Sverige. Hur ska vi designa det här systemet så att det blir så effektivt som möjligt? Så kostnadseffektivt som möjligt, men samtidigt med bibehållen leveranssäkerhet förstås då. Det är ju jätteviktigt om man har en stor ståltillverkningsprocess att det inte blir elavbrott, och det är jobbigt förstås. Va? Så att, nej, men här har vi en gemensam utmaning, tror jag. Vi pratar om staten och kapitalet. Jag tror man måste kroka arm och jobba med det här tillsammans med kunderna för att få en lösning som är långsiktigt hållbar och som gör att vi inte bara bibehåller utan förhoppningsvis också attraherar ny grön industri till Sverige, att vi får till stånd den här fördubblingen av elsystemet som vi ju prognostiserar och diskuterar ofta.
Mm.
Men det är inte en självklarhet. Och det finns ett pris där efterfrågan möter utbudet.
Mm.
Och det priset då måste vara attraktivt både för producenter och för konsumenter.
Mm.
För att det ska funka.
Ja, jag läste någonstans i något dokument här från Fortum att en beräkning av det var någon jämförelse med vad var priset per kilowattimme nu för norsk vindkraft till exempel. Mm. Och det priset tror jag då var 115 öre.
Ja.
Medan efterfrågan kanske ligger på en förväntad pris på 30-35 öre.
Ja, just det.
Och då förstår man att då blir, jag menar, då kanske inte blir någon affär.
Ja, men i det här fallet så då är det norska staten som går in och skriver en så kallad CFD med vindkraftsbolaget, som innebär då att om spotpriset är lägre än de här 115 örena så täcker staten upp skillnaden.
Det gör man.
Men det är klart att det kan ju bli dyrt för staten.
Ja, ja.
Och någonstans så måste ju då de pengarna för staten också komma någonstans.
Ja.
Så att, nej, men precis. Men därmed är det inte sagt att det är en felaktig satsning. För vi behöver ny fossilfri produktion.
Ja.
Och då kanske man måste bara hitta finansieringslösningar. CFD är en sådan. Men man måste se till att för systemet som helhet så att det ändå blir rätt. Jag säger inte på något sätt att det är fel att bygga ny offshore vindkraft, men att det är svårt att på rent kommersiella villkor idag som vi ser prisbilden få till det, vilket det här norska exemplet kanske då visar.
Ja.
Men förhoppningsvis är det bara en övergångsperiod, och vi ser ju också, men vi ser teknisk utveckling naturligtvis. Om vi pratar vindkraft så blir ju turbinerna effektivare och effektivare. Vi lär oss hela tiden. Det finns ju en kostnadsminskningskurva. Så att, som vi varit på länge, inte minst inom sol då, så har det varit otroligt mycket billigare med panelerna och så vidare. Så var det ett hack i kurvan. Vi hoppas att vi ska komma tillbaka till en sådan lärokurva med kostnadsreduktionskurva. Men det tar förstås en del tid, och om vi ska bygga ut vårt system på relativt kort tid. Vi pratar ju ändå om 20-25 år bara för att dubbla systemet. Ja, då tror vi att alla kraftslagen behövs. Och samma sak är då för kärnkraft. Det går inte att bygga ny kärnkraft för 50 öre kilowattimman, och det är flera aktörer som har sagt att så är det, det funkar inte. Men är det vettigt för AB Sverige att bygga ny kärnkraft? Det kan det säkert vara. Sen måste vi naturligtvis komplettera med så mycket då kostnadseffektiv vind och sol som det bara går. Men om det inte räcker med bara vind och sol och batterier, så är det väl sannolikt då att vi också behöver nya reaktorer för att hålla ett system som på totalen då blir effektivt leveranssäkert.
Ni har ju någon form sån här av en tallriksmodell, eller ska säga. Så att, och jag läste, det var också i Second Opinion, det är något papper som ännu, någon rapport som ännu inte helt är publicerad, varför så, från Fortum. Men där ni kommer fram till att den här modellen med ungefär en tredjedel vind, en tredjedel kärnkraft, en tredjedel vatten, ungefär att den står sig.
Ja, alltså vi pratade om den exakta andelen kan vi diskutera. Men okej, vi bara för saks skull. Så att någonstans runt en tredjedel flexibel kraft, någonstans runt en tredjedel intermittent kraft och runt en tredjedel stabil kraft. Och det, så kan det vara olika lösningar i de här. På den intermittenta sidan så har vi självklart då vind och sol både på land och till havs. På flexibilitetssidan så har vi ju kunderna också. Man kan ju faktiskt använda kunderna för flexibilitet inom värmesektorn till exempel.
Hur tänker du då? Alltså att man...
Ja, men att vi elektrifierar fjärrvärme. Att man använder värmepumpar till exempel i stor skala. Det har vi gjort här i Stockholm under många år till exempel. Vi gör samma sak nu i Esbo, där vi använder överskottsvärme från Microsofts kommande datacenter.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
För att då värma invånarna i Esbo. Men vi har faktiskt också direktverkande elpannor. Stora sådana, 100 megawatt. Som man då kan köra när priserna är låga. Och värma upp vatten i en jättestor termos. Och på så sätt hjälpa till att balansera efterfrågan. Och skapa stabilitet i systemet.
Mm.
Och sen har vi då på den stabila kraften. Jag menar, där har vi ju också hela värmesektorn naturligtvis. Med fliseldning och så vidare som levererar stabil kraft. Och så har vi kärnkraft, ja. Och nu pratas det ju mer och mer också om geotermiska lösningar, ja. Våra jättedjupa hål och så. Det är spännande utvecklingar, ja. Fusion och allt vad det kan vara för någonting, men det ligger nog lite längre fram i framtiden.
Mm. När det gäller kärnkraften så, vad jag förstår, ni har en avsiktsförklaring med Rolls-Royce, eller?
Nej? Ja, alltså vi har en pågående förstudie för att titta både på stora verk och på så kallade SMR, alltså medelstora eller små medelstora reaktorer då.
Ja.
Eller små.
Och de här SMR, de är
modular står det ju för egentligen.
Ja, men de är inte så jättesmå, det är som en halv.
Ja, vi sa de är på 300 megawatt ungefär, så det är klart att det är en hel del, och det finns de som är ännu större tror jag. Men om vi jämför det med den reaktorn som vi var med och byggde i Finland, Olkiluoto 3, så ligger den på 1600 megawatt då. Så det är klart, det är liksom en femtedel av ett stort sådant verk. Men de stora finns ju också i olika storlekar.
Mm.
Men ja, så att det är spännande. Vi håller på att titta på marknadsförutsättningar, tekniska förutsättningar, leverantörsförutsättningar och så vidare. Så att det jobbar vi på för fullt med och kommer att komma med mer information när vi har blivit klokare avseende möjligheterna då att etablera ny kärnkraft både i Sverige.
Ja, det pågår väldigt mycket, vad jag förstår, i alla de stora företagen och många små företag också, att det är ett väldigt stort intresse för alla kraftslag, skulle jag säga. Eller, jag vet inte hur intresset är för vattenkraft. Det går väl inte att bygga mer vattenkraft? Eller?
Vattenkraft är ju ett förnämligt kraftslag för att det balanserar ju och skapar just då flexibilitet. Så den går ju också i den flexibla tårtbiten av tallriksmodellen.
Men inga utbyggnader där, eller?
Nej.
Det känns som...
Nej, men vi har väl inte det, eller hur?
Nej,
jag menar, det finns möjligheter att öka effektuttaget i vissa älvar, men jag tror inte att någon vill bygga ut våra älvar i Sverige idag. Men däremot så ska vi ju värna vattenkraften naturligtvis. Mm. Det är ett utmärkt komplement då till sol och vind för att skapa ett stabilt system. Då.
Du, är den... Din intervju där så nämndes det att elanvändningen i Sverige inte har gått upp särskilt mycket sedan 1986.
Ja.
Ja, och det är väl lite förvånande siffror, tycker jag. För samtidigt, å andra sidan, så för vi ju en diskussion att det ska fördubblas.
Just det.
Ja, rent av till, jag menar, snart 40 eller 45.
Mm.
Och tänker man, är det en diskussion på riktigt? Eller ibland kan det uppstå sådana här mål. Man tänker hela tiden, oj, det kommer sådana här chockrapporter, nu ska alla 40-talister pensioneras, nu kommer det inte finnas någon utkvar ute på arbetsplatserna. Men sen när det väl händer, så det fungerar som vanligt.
Mm.
Jag tänker, är det här larm och skrammel, eller vad händer?
Larm och skrammel vet jag inte. Men först en reflektion på hur det har sett ut då under de senaste 20-30 åren. Så är det som du säger, att det har varit en ganska stabil efterfrågan.
Mm.
Samtidigt skulle jag hävda att vi gör mycket mer med elen. Jag menar, vi många av oss kör runt i elbilar idag till exempel. Mm. Men vi har ju också haft en energieffektivisering. Motorerna har blivit mer effektiva, värmepumparna har blivit bättre och så vidare och så vidare. Så att vi får ut mer av den elen som vi gör av med idag, skulle jag hävda.
Mm.
Men ja, då har vi klimatutmaningen. Vi har en fossilanvändning i Sverige idag som jag tror är runt 130 terawattimmar.
Mm.
Och då kol, olja, gas och så vidare.
Är det framförallt industri och transporter?
Ja, ja, det är det ju.
Mm.
Och så har vi sagt att nu måste vi dekarbonisera. Vi har gjort utfästelser i Paris. Vi tror på 1,5 gradersmålet och då måste vi göra mer.
Mm.
Så vad gör man då för att bli av med dessa 130 terawattimmar? Ja, men vägen då går ju primärt via vätgassatsningar.
Det är det som är kärnan.
Ja, jag ska säga att det är en stor grej. Både för då e-bränslen och för grönt stål så är det ju vätgas som behövs. Och det behövs då i en enorm skala.
Mm.
Nu börjar det hända saker och det är ju jättespännande att se då vad när man är SSAB, LKAB, H2 Green Steel och så vidare, vad de, deras planer, vad de nu kommer ut med.
Mm.
Och bara LKAB, där pratar vi ju 70 terawattimmar, det är liksom enorma mängder. Men det är också enorma mängder koldioxid som det företaget släpper ut. Mm. Och man vill verkligen avfossilera sig, som jag hörde något ord, det är svårt det där, men att minska utsläppen. Hur ska man då göra det? Då startar man hybrid och börjar att experimentera med tekniken.
Mm.
Och förstå hur kan vi då ställa om till ett grönt stål. Och för att göra detta i full skala, då måste elproduktionen fördubblas.
Mm.
Och sen kan vi diskutera vilken takt det ska ske och så vidare. Och det måste ju då ske i en takt där igen, där det är balanserat, där vi har efterfrågan och utbudet i balans. Och där kanske inte volatiliteten är sådan att det är minus 1 krona ena dagen och plus 10 kronor nästa dag. Det är liksom inte bra. Va? Sen självklart så kan ett företag som LKAB då teckna långa kontrakt och så vidare för att säkra sitt pris. Men det är en förutsättning, skulle jag vilja säga, om vi ska möta våra klimatambitioner och mål, att detta görs. Så att nej, jag ser inte att det är skrammel. Utan jag tror att det är en nödvändighet för kommande generationer skull att vi lägger manken till och får styr på det här och gör det på ett rätt och ansvarsfullt sätt och riktigt och ansvarsfullt sätt.
Jag tänker på Europanivå, EU-nivå.
Mm.
Så jag har läst en hel del om den här Antwerpen-deklarationen. Det är ju ni också med där, vad jag förstår. Och många svenska företag i hela Europa som liksom inte går emot, alltså, The Green Deal, som är den nu sittande kommissionens stora avtryck de sista åren här.
Ja.
Men man ställer upp en industrial deal. Mm. Alltså att man varnar för att man kan inte bara komma med pålagor, med avgifter, med regler så att säga, innan till exempel den här mer av den fossilfria elen finns på plats eller andra saker, att det är inte så balanserat.
Nej, just
det. Och frågan är nu vad som kommer att hända, alltså om det blir, om man kommer att justera lite mål eller om det kommer att bli en bättre mix av industri och grön omställning. Mm. Så att säga, för är inte industrin riktigt med så kommer det inte hända så mycket, eller?
Nej, men det finns ju en tydlig och risk här där vi inte längre är konkurrenskraftiga i Europa på grund av den väldigt höga ambitionsnivå vi har på klimatsidan. Om man då jämför med USA som ju har sitt IRA och väldigt mycket subsidier.
Ja, det är väldigt mycket vad jag förstår.
Eller Kina och så vidare, så det är klart att de kanske inte tar det här på riktigt lika stort allvar som Europa. Europa vill gå i täten. Men det är ju oerhört viktigt att vi bibehåller vår konkurrenskraft i Europa. Och här tror jag vi ska skratta oss lyckliga i Norden. Vi har ju ett i allt väsentligt redan dekarboniserat elproduktionssystem idag. Vi har 98,5% koldioxidfri elproduktion i Sverige förra året. I Tyskland eller Polen eller så ser det absolut inte alls likadant ut.
Mm.
Så att för att de ska nå fram så måste de ju först då dekarboniserar sitt existerande system, och sen ska man bygga ut med alla nya satsningar, och priserna där är betydligt högre. Så att det är klart att det är en jättestor oro att energifrågan gör att europeiska industrier inte blir konkurrenskraftiga och flyttar ut, och flyttar dem till USA eller Kina eller något annat ställe. Va? Och det har vi dessvärre redan sett vissa exempel på då i Tyskland.
Men sen kan det också, jag vet inte vad du har för inställning till det, men jag känner som en stark frihandelsvän, i och med att det är den stora framgångsfaktorn för lilla Sverige också.
Yeah.
Ja, att det finns en risk för, eller i varje fall kan man ana det i diskussionen, att inom EU blir intresset öka för att bygga upp mer och mer skyddstullar mot USA och Kina. Mm. Och det där kan ju verkligen gå fel.
Ja, det kan det säkert, men det är ju oerhört svåra frågor. Det är klart att den här CBAM som den heter, det handlar ju om då att ja, men, om man producerar då stål med kol i Kina, om man inte har ett ETS-system som vi kommer införa för stålindustrin också successivt i Europa, så klart då konkurrerar man ju inte på lika villkor. Då har man miljökrav i Europa som gör att man inte är konkurrenskraftig jämfört med kinesisk import. Och då slutar det med att ingen köper en stål. Så det, och det är klart, det är ju hemskt dåligt då. Så då har vi två alternativ. Antingen så struntar vi klimatsedeln, men man behöver inte dekarbonisera stålproduktionen. Eller också så inför man då ETS och andra mekanismer som gör att det blir till slut lönsamt att producera grönt stål. Men det är klart att då måste man ha någon form av mekanism vid gränsen för att det ska bli ett level playing field, vad heter det? Nej, en konkurrensneutral marknad för företagen att kämpa på dem. Men visst, sen är det klart, det där är enkelt att säga, sen när man ska utforma det där i praktiken så blir det ju oerhört komplext och det tullar ju, som du säger, på frihandelsprincipen i vissa avseenden. Men det är, så att här gäller det också att tänka till så att vi gör det på ett klokt sätt, både för industriell konkurrenskraft, men också för klimatnytta, och att vi reducerar utsläppen då globalt är det viktiga.
Ja, eller om man ska
globalt är det viktiga. Koldioxidmolekyler vet ju inte om de har blivit producerade i Sverige eller Kina.
Jag tror inte de bryr sig så mycket.
Nej, de bryr sig
inte. Nej, och det är precis som du säger, det är många svåra avvägningar här att göra, men ändå och finns många områden, inte minst det sista vi talat om här, där liksom staten och kapitalet verkligen behöver kroka armar, alltså utifrån sina olika spelplaner och hjälpas åt. Och känns lite hoppfullt ändå att du, jag menar, att det är mer sådana diskussioner.
Mm. Och där tycker jag politikerna i Sverige också, med de diskussionerna vi har haft, jag tycker att det är konstruktivt. Vi ser klara förbättringar i hur Svenska Kraftnät jobbar nu med sin planering. Jag tror att vi behöver mer tänk- och systemarkitektur. Här ska vi lägga produktion, här börjar vi dra en lina. Det har varit lite för mycket att man anlägger ny produktion utan att tänka egentligen på vad efterfrågan finns någonstans. Och då måste vi bygga jättedyra förbindelselinjer där, transmissionslinjer däremellan. Så att det finns mycket att göra, mycket att vinna på att jobba tillsammans och verkligen tänka på en gemensam utmaning. Och vi har sagt flera gånger att den här energy-only-marknaden som vi har idag, den har varit jättebra för att skapa ett effektivt system under en tid av ganska jämn efterfrågan.
Mm.
Men när nu efterfrågan håller på, förhoppningsvis, att fördubblas, så är det inte det kanske det bästa systemet. Och det har ju också Svenska Kraftnät tagit ad notam och börjat prata om kapacitetsmekanismer och så vidare. Så jag är nog hoppfull att vi är på rätt väg. Och sen kan vi diskutera hur fort kan det realistiskt gå. Det finns ju flera saker där vi väl tycker att alltså på kort till medellång sikt så har vi inte så många alternativ. Där är det ju renewables, framförallt solvind, som gäller. Och då kan jag kanske tycka att det är lite märkligt att vi har kommunala veton som stoppar 85%, att vi har tillståndsprocesser som är väldigt krångliga. Så pratar vi om det så händer inte jättemycket, och av de där 85% så stoppar försvaret en del också. Så att det blir oerhört låg hit rate på förnyelsebar utveckling i Sverige. Och det borde vi väl fundera på, är det verkligen så vi vill ha det? Om man nu verkligen vill främja snabb utbyggnation av ny ren elproduktion. Mm. Då kan vi inte ha en byråkrati som gör att det inte går att bygga den. Det är inte bra. Men även där tycker jag att jag ser politiker och alla aktörer lyssna. Vi står ju alla inför samma problem och vi vill nog samma sak. Och sen så är väl liksom huret kanske skiljer sig åt då. Mm. Lite grann.
Stort tack Peter Strandegård, vd på Fortum, för den här pratstunden. Den var väldigt lärorik och intressant för mig, och jag hoppas att ni som lyssnar känner samma sak. Stort tack.
Tack så mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.